Hej alla lyssnare och välkomna till podden T-rört eller? Vi sänder för Floby pastorat och jag sitter här då med min kompis Erika Niggol och jag heter Ingrid Jarlsson. Och vi kan notera att nu har vi sänt podden i ett år, så vi har lite jubileum och firar med. Jag har en lite vatten och du har lite te.
Ja, precis lagom.
Det är precis lagom att fira.
Inget bubbel här inte.
Nej. Inte idag i alla fall. Tar vi en annan dag kanske.
Ja.
Idag ska vi röra till ett lite extra. För idag har vi ett ämne som vi liksom, ja, man kan prata bort och fram om ett hela tiden. Men vi ska prata om godhet. Och vad är godhet för någonting? Vad är en god människa? Alla vill ju vara goda. Men en god människa, det är en som vill sina medmänniskor väl, som agerar på den viljan med tillräcklig insikt och erfarenhet för att ge ett bra resultat av sina handlingar.
Så står det i alla fall på nätet.
Ja. Och vad betyder det här nu då? Och sen ondskan beskrivs som motsats till godhet, men även som frånvaro av godhet. Och då Erika, var kommer godhet ifrån? Med modersmjölken eller hur går det till?
Ja, men alltså, jag tror att källan till godhet är ju Gud.
Okej.
Okay. För Gud är kärlek och kärlek är godhet.
Och hur blir jag då dränerad av det här från Gud? Hur kommer det till?
Ja, men alltså, det är det som är så svårt. För om du läser i Bibeln i Nya Testamentet så står det om Jesus. Och Jesus är ju sann människa och sann Gud. Vi har ju bara en enda Gud och det är Gud. Men när Jesus kommer till jorden så är det ju som att Gud vandrar här på jorden som människa för att visa på vad kärlek är.
Mm.
Och det är ju så där, tror jag, att jag vill ju inte att någon annan ska tala om för mig saker och ting, utan jag vill ju veta själv och jag vill hitta min egen liksom sanning, eller vad man ska säga. Och det är därför som jag tror att många har svårt med Gud, svårt med Jesus. När jag frågar någon så här, hur har du det med Jesus, då ryggar de tillbaka liksom. För att det är som att, kommer inte här och tro att du vet mer än jag. Kommer inte här och liksom. Det finns så mycket dumma kommentarer om Gud, tycker jag. För att just det här, tänka att Gud är kärlek.
Men det här säger du, vi har ju ett ord, du är ju väldigt mycket i med Gud och Jesus och det religiösa. Du är ju personifierad mycket med det. Och det är inte jag. Och då om du säger så här, ja men Gud är kärlek och det är ju inte självklart för mig, i och med att jag inte har den kontakten. Jag har ju godhet kanske på något annat sätt.
Absolut, och det är ju därför vi sitter här och pratar om det. För att vi har så olika infallsvinklar.
Ja.
Men för mig är det ju det så här.
Ja.
Och jag menar, jag har inte varit troende hela mitt liv. Så att det här är ju någonting som har vuxit fram i mig som vuxen.
Ja.
Och framförallt så vill jag ju påstå att det handlar om en relation. Det är en relation till Gud som har lärt mig detta. Och i den här, det som du läste här inledningsvis, det är ju det här att man agerar på den viljan.
Mm.
Alltså att vilja vara god, det är ju det som är, alltså det tror ju jag att alla människor vill.
Mm.
Alla människor vill vara goda och vara kärleksfulla och så. Men av olika anledningar så blir vi inte det.
Men då kan man ju inte bara för att man är religiös och det, att man är mer god än jag då som inte är så religiös.
Nej. Så absolut, för så är det ju inte.
Nej, men det är klart, när du säger då till alla människor liksom, ja men Gud är kärlek och så.
Ja.
Men det är klart, då kan jag ju tycka, jaha, men jag som inte är, ja, tror på Gud så är jag inte god.
Jo.
Nej, men det är ju det här motsatsen, va?
För du sa att motsatsen till godhet är som frånvaro för god, och du har ju fullt av godhet.
Jo, Men vi har ju så olika...
Ja, men det ena behöver inte utesluta det andra. Du tror på människans godhet.
Ja.
Och jag tror på att Gud är godheten. Och det är källan. Ja. Alltså framförallt att det är källan.
Ja, men när jag inte har samma källa, var kommer min källa ifrån då? Var kommer min godhet ifrån?
Ja, säg det.
Ja.
Svara på den frågan.
Nej, det är ju liksom helt annat. Du kan säga liksom, ja, min godhet den kommer från Gud. Jaha. Och min godhet kanske kommer från mina erfarenheter. Att jag har gjort ont. Oj, så där kan man inte göra. Då blir andra ledsna. Då måste jag liksom ändra mitt sätt att vara. Och erfarenheter. Mm. Hur det är lättare att vara ihop med andra människor.
Mm. Precis, det står också här i inledningen. Ja. Att man agerar på den viljan med tillräcklig insikt och erfarenhet. För att ge bra resultat. Och det tror jag också att det är ju så. När man är barn och man är ung så försöker man ju lära sig och liksom orientera sig i
livet.
Ja, i livet. Och då gör man ju dumma saker ibland. Ja. Eller man gör någon ledsen. Jag vet ju när man hade kompisar när man var barn så där och det blev så fel ibland. Man förstod inte, men jag ville ju bara bra liksom. Och så blev det inte bra.
Nej.
Och
nej.
Det här var... Men så jag tror ju att... Men jag kan ju fortfarande tro att Gud är källan. Även om du inte tror det så kan jag ju tro att det är din källa. Och det spelar inte så stor roll. Alltså det spelar inte så roll. Men för mig spelar det roll. Därför att när jag liksom hamnar i de här situationerna som man gör som människa. Att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Mm. Då kan jag ju vända mig till Jesus och prata med Jesus. Och säga hur ska jag göra nu? Mm. För jag förstår inte hur jag ska agera. Jag förstår inte vad som har hänt. Och allt det här. Och jag tycker ju då att jag får svar.
Mm, mm.
Och det är så skönt för mig att ha den. Att gå till den källan då och hitta hjälp.
Mm.
Och jag tror ju att den hjälpen finns oavsett var man är och vad man tror på. Att man ändå, för det, du kan ju, om du inte riktigt vet hur du ska agera så kan du ju ändå gå och fundera på det och känna att du får ett svar. Men jag kallar det för Jesus då.
Mm. Mm.
Men jag tror, och det, som sagt, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att vi mår bra och att vi söker godhet.
Mm. Mm.
Eller godhet, alltså godhet kan ju även vara att säga nej. Godhet är inte bara att säga ja till
nej,
allting.
Men då är ju mesigt.
Ja, då kan det bli fel.
Ja.
Ja, för god kan också vara att säga att nej, så här får du inte bete dig. Så här är inte rätt att göra. Och jag måste sätta en gräns. För alltså allt det här, det är ju också godhet.
Mm.
Det är därför det är så svårt att veta liksom. Hur orienterar jag mig då i det här?
Men hur kommer den här yttre påverkan som att man blir ond? Hur kommer den in i det hela?
Ja, alltså Paulus då som finns i Bibeln i alla de här olika breven som han skrev kors och tvärs. Där säger han det goda vi vill och det onda vi gör.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt intressant att han också skriver det faktiskt på flera ställen. Att många av oss vill ju göra gott. Men det blir ändå fel. Och sen... så tror jag också att det finns en ond kraft. Och den onda kraften tror jag vill förstöra saker och ting. Vill förstöra våra relationer. Vill förstöra, ja, som liksom kryper på oss på något vis.
Men då menar du att det finns en ond kraft in i människan?
Ja.
Vi är inte liksom genom totalt goda eller totalt onda. Vi har både och.
Mm.
Mer eller mindre i oss. Mm.
Och jag kan ju känna det att jag får kämpa liksom med ibland. Det kommer tankar sådär som, ja men så där kan man inte, så där får de inte göra den där personen där borta. Den är
nu jäklar.
Ja, och det är som att det liksom sätter igång någonting i mig då. Då kan jag känna den där onda. Jag brukar säga ibland så kan man ana svansen på Satan liksom.
Mm-hmm.
Den sveper förbi sådär liksom.
Okay.
Och då har jag sagt vid något tillfälle.
Det är hundarna dina.
Nej, de har... De är inte inblandade i det här. Utan det är liksom, då kan jag säga högt såhär, vik hädan Satan.
Okej.
Okay. För man kan känna liksom sådär, kraften hur den drar förbi.
Ja, du bor på ett konstigt ställe.
Nej, det gör jag verkligen inte. Jag bor på landet precis som du. Men det är verkligen sådär ibland man kan känna liksom hur det kryper på en onda tankar.
Ja,
eller
jo,
sådär,
det kan det väl vara.
Ja, ja. Och då är det ju verkligen viktigt att ha den här viljan.
Mm.
Att liksom mota bort den kraften.
Ja, och sen mår man ju bra när man kan sprida godhet till andra, så att säga. Va?
Visst, det gör man ju verkligen.
Ja. Så det boostar ju det på något vis.
Mm. Fast, då kan man hamna i den fällan att man tror eller att man känner att det är egot. För det här kommer jag ihåg att jag har jobbat mycket med när jag var yngre, att om jag gör gott och mår bra utav det, är det egot jag matar då?
Det kan väl vara både och.
Ja, för då måste vi utröna egots funktion. Men det är det här att jag bara är egoistisk liksom för att jag gör gott. Jag mår bra utav det och det är bara en egoist. Och det här är ju, för så har jag tänkt när jag var yngre, att är det rätt eller fel då att göra gott om jag bara gör det för min egen
skull? Man gör ju inte det bara, men om jag hjälper dig med någonting och jag ser att oj, nu fixar jag det här åt dig och då löstes dina problem och sådär. Mm. Ja, men då känner jag ju, då mår jag ju bra utav det också.
Absolut.
Så det är inte bara liksom att jag gör det för att jag ska må bra.
Nej, men om du gör det bara för att du ska må bra.
Ja, nej, men det är ju en annan
då
sak.
Då kan det bli så.
Ja, nej, men det är väl klart.
Ja. Så det är det jag menar. Och det
är därför det är så svårt. Med godhet.
Tack. Det är därför det är så svårt. Ibland är det, känns det som hopplöst. Jag vet nu när jag var uppe i Stockholm förra veckan så jag fixade ut att en familj fick min lägenhet. Och då var det någon som, jag träffade honom där och han var så glad. Han var så glad. Och så var det någon som frågade, men vad är det som har hänt? Och då berättade han det. Och då kände jag mig nästan lite skamlig för att jag var så glad över att jag hade liksom kunnat ge bort min lägenhet till honom. För att jag kände så här, men har jag gjort det bara för min egen skull? Liksom? Mm. Och där är det återigen att orientera sig för att göra det bara för min egen skull. Och det var delvis faktiskt för min egen skull. För jag tyckte det var mycket skönare om han fick, och hans familj fick min lägenhet, och att den skulle gå till vem som helst.
Jo, men det var väl både och. Han blev glad och du blev glad.
Men det här är så intressant, för det här handlar om att orientera sig. Och det här med insikt då liksom och erfarenhet för att vara god och inte bara mata egot. Och det här tycker jag är, ja, det här är en annan fråga nästan, tror jag. Ja. Mm. Ja, men jag tror fortfarande att Gud är kärlek. Det är min, fick jag dra in det en gång till.
Hur mycket då, om vi nu ska hålla oss där med godhet, hur mycket av godhet är arv och miljö? Vad kommer det? Mm. Jag menar, har jag goda föräldrar, blir jag god då? Har jag elaka och onda föräldrar, blir jag ond då? Hur mycket påverkar...
Arv och miljö, ja.
Hur mycket,
alltså, jag tror inte för det första att det finns onda och goda människor. Jag tror att vi har ondska och godhet i oss allihopa. Och sen är det ju som någon sa någon gång att det du matar mest, det växer. Mm. Så matar du ondskan så växer ju den, och matar du godheten så växer den. Och det där tycker jag är så himla intressant, för att omger jag mig med goda människor, är i goda miljöer, har vänner som, jag väljer bort människor som jag tycker är dumma i huvudet och så vidare, då tror ju jag att det är lättare att vara god. Och det handlar också om föräldrar, om jag känner mig älskad av mina föräldrar, vilket jag absolut gjorde, så har jag ju liksom, då har jag större möjligheter att vara en god människa i samhället.
Men det finns ju sen barn som växer i såna här dysfunktionella familjer som inte får någonting till sig.
Maskrosbarn.
Ja, och det vill ju till att det finns andra människor runt barnen som kan ge dem den här godheten, så att de har möjlighet att se skillnaderna och ta till sig. Precis. Det goda i det hela.
Och det vittnar ju många som så kallade maskrosbarn om. Att de har haft en lärare eller en fritidsledare eller en mormor eller någon som har sett dem, någon som har älskat, de har känt sig älskade, och det har räckt för att de ska liksom få växa i godhet också då, få veta vad godhet och kärlek är.
Det är väl därför det är bra att det finns fler olika vuxna runt barn.
Exakt.
I många sammanhang. Exakt. För att de ska liksom få se skillnaden då.
Jag tror precis det. Just det här att känna sig älskad liksom, även om du har ett hem fullt av... Jag lyssnade ju... Vad är det jag lyssnade på nyligen som pratade om det här? Kommer jag inte på. Som växte upp i ett hem fullt med våld och som ändå liksom kunde... det var biskop Ulrika i Skara stift som pratade en podd om hur hennes uppväxt var och hur hon i, där hon växte upp, jag tror det var Örkeljunga hon växte upp, där det fanns kyrkor som hade, och det var Pingstkyrkan, Allianskyrkan, Svenska kyrkan. Hon gick runt i de här olika grupperna.
Mm.
Och där fanns det vänliga människor, goda miljöer. Och det gjorde att hon fick det till sig liksom, att det finns godhet.
Mm, mm.
För hon växte upp i ett hem fullt med våld och sådär.
Mm, mm.
Och det är fantastiskt. Hon sitter som biskop nu.
Mm, mm.
Och hon har liksom hittat vägen tack vare goda människor och godhet och som hon har mött på. Va? Och också Gud, såklart. Mm. Så att det finns ju möjligheter. Och det är märkligt där. Vad är det som gör då att vi söker också oss till vissa miljöer också då? För att är det en kallelse vi svarar på då, eller vad är det?
Ja, det är...
Arv och miljö är verkligen intressant.
Mm. Och hur man känner att man kan sprida det goda. Om man liksom ger med sig, så blir det att det blir som ringar på vattnet på något vis. Va?
Mm. Mm. Verkligen.
Om man är generös med det.
Och sprider det sig.
Och det är väl klart, det är väl likadant med ondskan. Den kan ju också spridas som ringar på vattnet. Så det gäller ju att eliminera den som det går. Och välja människor som man känner man mår bra tillsammans med.
Ja, för känner du att du kommer en ring av ondska och drabbar dig. Då kan du också liksom, det kan ju påverka dig.
Ja, absolut, ja, absolut.
Så där gäller det ju också att försöka återigen orientera sig och inte kanske alltid agera på den där ondskan som når dig.
Nej, det går ju att vända och gå åt andra hållet, så att säga.
Och sätta en gräns
också.
Och det kan ju vara jättesvårt, verkligen.
Ja,
jag tänker på det här med, när jag jobbar med konfirmander så pratar vi mycket om den här kompassen som jag har fått från Gud, och som du inte har fått, men som jag har fått.
Går du köpa på ICA, eller?
Ja, men kanske någon sån här sportaffär.
Sportaffär?
Ja, en kompass. Nej, men just det här, att tänka liksom på att kompassen visar liksom på var godheten finns. Och jag tror att det finns en ond kompass också. Om du söker ondskan så tror jag du kan hitta den. Liksom. Jag tänker nu på nätet. De här unga människorna som drabbas av. Som blir springpojkar till att göra sprängdåd och skjutningar och allt möjligt sånt där.
Mm.
Att någonstans så finns det också unga, mest killar tror jag har hört talas om, som söker det. Som söker statusen i det. Liksom, och, och det tycker jag är så sorgligt. Därför att det skapar ju bara mer ondska, bara mer hemskheter. De går in på en väg som de inte förstår konsekvenserna.
Men det är, som jag tror, så är det ju ofta anledningen att de vill visa att de är någon. De vill ha pengar, de vill ha makt, de vill ha prylar. Jag tror att det är någonting annat som driver dem. För jag hörde nu när jag åkte hit att det var någon som hade sprängt någonting, och han hade fått 30 000 när han gick in på nätet och åtog sig det här uppdraget då.
Precis.
Och köpa de här dyra prylarna. Va? Så jag tror att det är andra saker som driver dem. Jag vet inte vad ondskan, jag tror inte de har den insikten.
Nej, tror inte jag heller, men ondskan sitter ju och skrattar.
Ja, precis.
Yes, nu kan jag fånga det en till. Liksom,
ja, precis.
Så jag tror inte heller att de...
Ungdomarna tror inte jag är så medvetna.
Nej, det tror inte jag heller.
Utan det är andra saker som drar dem.
Mm, visst. Men det är ju inte godhet att mörda en annan människa.
Nej.
Det måste de ju någonstans tänka, liksom, att det här kanske... Eller så gör de inte det. Men de förstår ju inte konsekvenserna.
Nej.
För de förstör ju hela sitt liv.
Nej.
Och när de väl en gång inser det, så hoppas jag att Gud är med dem. Godhet i ord och handling, det har vi det.
Mm.
Hur är jag god i vardagen?
Ja, det kan ju vara att jag stannar bilen vid ett övergångsställe, låter någon gå över utan att bara dundra på. Håller upp dörren i affären till någon som vill gå in. Till exempel, det kan ju vara det lilla i det hela. Mm.
Jag minns en gång på en livsmedelsaffär här i stan. Så stod jag i kön och så var det någon framför mig som var så otrevlig mot kassörskan. Och jag sa ingenting. Men sen när det blev min tur så sa jag: "Hej", sa jag, "hur mår du idag?" Och så gick jag igång, du vet, och babbla. Så sa jag: "Ja, det är tur att vi har en god arbetsmiljö på det här stället. Och att vi är snälla mot..." Jag pratade högt. Och när personen stod och plockade ner alla sina saker och tittade inte på mig, men jag vet absolut att personen hörde vad jag sa, för jag var supertrevlig. Och det tänker jag också ett sätt att stå upp då för den person. Mm, och hon som satt i kassan, hon skrattade ju till slut, för hon fattade vad jag gjorde.
Mm,
så det blir ju väldigt liksom roligt, och så nickade hon inte med och log liksom. Mm. Och det är också att våga kliva in och göra sådana här saker som
markera lite grann.
Ja, precis.
Och bara det att man går i affären och hälsar och säger hej till de som sitter bakom kassan och säger hej när man möter någon på trottoaren eller sådär. Det är ju det lilla egentligen som gör att den andra människan kan tycka liksom, oj, det där var ju liksom trevligt.
Ja, men det är ju...
Det behöver inte vara de stora sakerna.
Nej. Det är verkligen... Och det ger ju ringa på vattnet, tror jag.
Ja, det här vardags... Att man är schysst i vardagen.
Ja,
det är väl en form av godhet.
Ja, det är ju liksom att älska sina medmänniskor genom just handlingar. Små som stora.
Ja.
Så är det ju.
Och man behöver kanske inte gå i kyrkan och prata med Gud varje dag.
Ja, men det hjälper ju. Det hjälper verkligen.
Men det är väl jättebra för dig och alla andra som har hittat den vägen. Och jag menar...
Jag känner ju att jag får... Det är det som är grejen. Jag känner ju att jag får hjälp. Det är det, jag känner mig aldrig ensam på det sättet. Mm. Att jag alltid har någon som går vid min sida. Och om jag vill så kan jag liksom räcka ut en hand och så får jag någon att hålla i handen. Och det är så... Jag gick i skogen i morse igen och pratade med Jesus. Och jag får svar gång på gång. Och det kanske inte är Jesus som svarar, och det spelar ingen roll om det är mina egna. Men ofta får jag ju svar som förvånar mig.
Mm.
Jag får inte de där svaren, för hade jag gett mig svaren själv hade det inte varit någonting. Men jag får ju svar som jag inte hade tänkt. Och det är det som är så spännande då.
Mm.
Så jag har ju utvecklat en relation på något vis på det här sättet.
Det är spännande när en annan inte har varit i närheten.
Precis. Och jag förstår ju det. Jag förstår verkligen
det. Det är så stor skillnad.
Ja, men det är också det. Vill du lära känna en person så måste du ta kontakt.
Ja. Jo. Ja, ja.
Och vill man inte det, då tar man inte kontakt.
Nej,
och
jag skickar ju sms till dig emellanåt.
Ja, jag vet. Jag saknar dem när du inte skickar dem. Så att du kunde göra det till Jesus också, så kanske du får svar.
Jo, men det har jag väl gjort någon gång och tyckt liksom att det liksom, varför är det som det är och liksom något sånt här. Va? Men jag kan inte känna att jag någon gång har fått något svar.
Nej, och jag tror att det handlar om träning. Jag tror att det handlar om träning. För att det är så. Det står här. På den viljan med tillräcklig insikt och erfarenhet. För att ge bra resultat av sina. Alltså det är ju det. Att det är ju så med oss människor också.
Mm.
Att om vi pratar med någon mycket och vi umgås mycket sådär. Va, då vet vi i princip vad den svarar när vi frågar någonting. Mm. Varför vi har lärt känna det. Och så tror jag det är med Jesus också.
Mm.
Jag tror att det är så. Alltså och ju mer jag umgås, jag går i kyrkan och jag läser texter och jag predikar, jag håller på så här, så blir det ju att jag lär känna mer och mer.
Mm.
Det är inte så konstigt egentligen, men det beror ju på att jag vill det.
Mm.
Jag vill liksom verkligen jobba med det här.
Men då måste jag fråga, då kommer vi in på ett litet sidospår, men som jag har grundat på mycket de sista veckorna, så har vi det här kyrkovalet.
Ja, just det.
Och då står det en lista med massa människor och sen är det olika grupperingar. Och så tänkte jag, jaha, vad vill de här olika grupperna? Och det är jättesvårt att få något svar någonstans. Och så säger de att man ska rösta på personen. Jaha, den personen i den gruppen. Men vad vill personen i den gruppen? Och vad har de gjort? Och då känner jag ju dig och du står på Socialdemokraternas lista. Och du pratar mycket om Jesus och Gud och kyrkan och allt det här. Vad säger de andra för någonting?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Och då hörde jag på närradio som hade en intervjustund här med några. Och då säger de, ja, det mesta är ekonomi. Och jag får inte ihop det.
Nej, och då kan man ju undra liksom man väljer till kyrkofullmäktige, och kyrkofullmäktige i sin tur då väljer ut vem som ska sitta i kyrkorådet. Och det är ju därför det är så många politiker som sitter i kyrkorådet. Men för mig kan jag bara säga så är det så här att genom ekonomin så bestämmer vi ju vilken verksamhet vi ska ha i kyrkan. Mm. Och det är ju där som jag tycker det är så viktigt att man väljer den verksamheten som möter Gud.
Men då kan man ju säga ekonomi, jaha, vi måste ha kyrkvaktmästare, de måste se kyrkogården, de måste sköta våra skogar, de måste lägga på nytt tak på kyrkorna, mm. de måste putsa och städa. Ja. Och liksom...
mm. Det är en del, men det är också som om du tittar på en företag så är det ju styrelsen som bestämmer hur det ska se ut där. Ja. Och det gör man ju delvis genom ekonomin, men du gör ju det också genom att du tror på att du har Guds ledning.
Mm.
Alltså det finns ju olika delar. Det finns ju den här praktiska delen som du måste göra allting. Mm. Men sen finns det också den här delen av tron.
Mm.
Hur kan vi jobba med tron och möta alla de medlemmar vi har?
Det hittar man ju ingenstans.
Nej, och det är därför jag säger det här och det är det jag står för. Jag står ju för det här med att hur kan vi möta människors andliga behov. Och det är det jag återkommer till gång på gång på gång på gång. För det är det som är min kallelse. Att jobba med den delen.
Och det är det att försöka då genom kyrkan sprida godheten.
Ja, det är ju det.
Det är det som vi pratar om nu.
Ja, för att möta människor.
Hur man får liksom fler ringar på vattnet mer än bara det här praktiska som måste göras i organisationen.
Ja, absolut, absolut. Och jag tror att olika människor kan göra olika saker. Ja. Så att ett kyrkoråd kan ju bestå av den där som bara tänker ekonomi och det kan bestå av människor som pratar om Gud.
Mm.
Så att tillsammans då så kan man liksom göra det som är gott för hela pastoratet och så. Det tror jag, eller församlingen är ju här då.
Mm.
Så jag tror verkligen på det. Att man måste, men det måste finnas både och, inte bara ekonomer. Utan vi måste gå i kyrkan, vi måste vara i kyrkan. Vi måste liksom visa oss att vi är intresserade av att vi tror på Gud. För mig är det ju så självklart.
Mm.
Men jag förstår att det inte är det för alla.
Nej, och jag menar, jag som inte går i kyrkan så där, men ändå liksom tycker att det är en viktig verksamhet som kyrkan gör.
Mm. Mm.
Så vill jag ju ändå att det ska märkas att det blir mera godhet. Mm. Och sen, deras verksamhet.
Precis, och sen är jag ju allergisk mot det här att många olika nomineringsgrupper säger ju att alla är välkomna.
Mm.
Och det blir jag ju skogstokig på varenda gång, för alla är ju inte välkomna.
Nej, men alla ska ju vara det.
Ja,
det tycker man ju som en självklarhet.
Ja, ja.
Att alla ska vara.
Mm, mm. Men jag önskar att man...
Och speciellt när de rabblar upp alla möjliga typer av människor i vårt samhälle.
Mm, precis. Då är
det räcker ju att säga att alla är välkomna.
Ja,
man behöver ju liksom inte,
nej, man behöver inte
nämna alla.
Nej, nej, nej. Alla är välkomna.
Och då är det alltid någon man glömmer.
Ja, verkligen. Eller inte vill.
Ja.
Sådär. Ja, då har vi tagit det också. Godheten i kyrkovalet.
Ja.
Mm. Och hur bemöter jag otrevliga människor?
Ja. Jag tycker det är svårt. Jag vänder åt andra hållet. Tycker det är... mitt sätt kanske är fegt.
Nej, jag tror inte det är fegt. Jag tror vi gör så gott vi kan. Även där. Jag tror vi gör så gott vi kan. Men jag är inte så rädd för att gå i konflikt med folk.
Nej, du är ju mycket mer så på.
Men jag brukar, när någon säger något dumt till mig, då brukar jag tänka så här. Nu säger jag så här, att hur tänker du nu? För då får den utveckla sin dumma tanke, eller vad det nu är. Och sen så får jag tänka till lite, hur ska jag svara på nästa sak?
Mm.
Och det här ger mig lite respit då. Så att då, för ofta är det så här att folk säger saker som de inte har tänkt igenom.
Mm.
Och får man då liksom säga så här, hur tänker du nu? Då får de ju utveckla det, och då kanske de kommer på vad de säger, och jag får ju också höra lite mer. Och det här tycker jag är spännande. För att då kan jag ju liksom säga, men hur tänker du, vad vill du med det du säger? Vad ligger bakom? Vad är det du egentligen vill? Eller sådär, va? För det, försöka komma djupare då ner i och förstå.
Jag kan ju vara så ibland att man slänger ut sig saker och sen... Ja. Sen kan det bli plumpt.
Mm.
Och då kan det ju vara så där, oj, hur tänkte du nu? Och då är det bara att man har liksom uttryckt sig på fel sätt.
Exakt.
Och då är det ju lätt kanske att backa tillbaka, oj nej, oh, ja, det var inte så. För att man, när man ord och när man pratar så vet man inte hur mottagaren tar ju inte emot det så som jag menar. Exakt. Kanske.
Det är det här sändare och mottagare, ja, som är så spännande. Ja. Och därför är det ju så bra att fråga lite mer.
Ja, precis.
För att då kan man kanske få fram godheten någonstans i det. Man bemöter ju människan med godhet och man får tillbaka förhoppningsvis godhet. För det är som vi pratade om någon annan gång, att det här att fråga, men hur uppfattar du det här? Hur tänker du om det här och vad tar du med dig när vi har pratat färdigt? Alltså de här frågorna, man ställer många frågor för att ta reda på hur den andra har uppfattat saker och ting. Va?
Ja, för det är det, och det blir väl väldigt tydligt kanske på när man har mycket så sms-kontakt och sådana grejer. Va? När man kan skriva någonting och så skickar man iväg ett och så sitter mottagaren, aha, vad var det här för någonting då? Och då är det svårare, för att när vi sitter så här och pratar, då ser vi ju varandras ansiktsuttryck och gester och allt sånt där. Då är det lättare att förstå vad man säger.
Ja, det är viktigt. Det är viktigt med frågor, tror jag. Liksom, så här. Och sen backa om någon blir ledsen. Liksom, så där, men, så där, och så säger jag, men det var inte så jag menade, förlåt. Liksom. Så att man kan backa på det då, för annars så är det ju att risken att man cementerar dumheter.
Ja, för alla gör vi ju fel
i
vårt möte med andra människor.
Ja, visst.
Det är ju oundvikligt.
Ödmjukhet.
Ja, precis.
Det är svårt.
Ja, det är jättesvårt.
Men det funkar.
Det kan funka. Det kan funka.
Så vi, vad vi liksom ska försöka sammanfatta allt det här nu då. Vad kommer vi fram till? Gud är kärlek.
Okej. Okay. Och om man är god och sprider vänlighet så kan det bli ringa på vattnet.
Ja. Och man måste sätta gränser när man känner att ondskan närmar sig. Ja.
Och det är roligare att vara glad. God, och vara god och glad än att vara arg och sur.
Ja, ond. Det håller vi med om. Så vi sänder ut godhet till dig som lyssnar. Och hoppas verkligen, verkligen att du ska bli lite glad av det här som du har hört idag på vårt ettårsprogram, typ.
Typ. Så, ett år. Ja.
Vi avslutar med sinnesrobönen.
Yep.
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
Tack och hej.